Vi gifte oss för 1,5 år sedan. Och det är ju vi. Alltså vi har världens bästa relation. Men alltså, det här hade ju inte hänt om inte jag hade blivit av med min Alzheimers diagnos. Utan det tillhörde delen i att öppna upp för livet igen och även då för kärleken.
Du har lyssnat på Maria och den felaktiga dödsdomen. Jag heter Lena Kalne. Producenter, det var Ola Hemström och Sofia Kottorp. Ljud, Mats Kjellqvist och Ola Hemström. Dokumentären gjordes 2025.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Ekot börjar på Socialdemokraternas kongress. Där har det under förmiddagen varit en känslosam debatt om partiets bostads-, integrations- och migrationspolitik. Sebastian Karlberg från Dalarna är en av dem som står bakom partistyrelsens förslag.
Problemet med den svenska migrationspolitiken och den svenska integrationspolitiken, det är att den har byggt på tomma ord. Den har byggt på froskulösa pamfletter och inte på handling.
Många formuleringar är ändrade från partistyrelsens ursprungliga förslag. Men det handlar bland annat om ett mål att det inte ska finnas mer utsatta områden. Bland annat genom att begränsa möjligheten för personer med försörjningsstöd att flytta dit. En betoning på det svenska språket om en stram migrationspolitik och att EBO ska avskaffas. Men under förmiddagens debatt var det tydligt att det finns många i partiet som reagerar på den helhetsbild som partiet nu ger i frågor om integration och migration. En av dem var Ilko Sorkovic från Kalmar.
Jag önskar att vi hade haft lite mer uppmjukningar av formuleringarna. Och jag brukar säga, om du ser nya medmänniskan som resurstillgång eller som problem, det påverkar den människans resa oerhört mycket.
Senare idag ska kongressens ombud rösta om de här formuleringarna.
Reporter här var Katarina Helmersson. Ett större lastfartyg har gått på grund utanför Landskrona. Det Panama-flaggade bulkfartyget var på väg till en rysk hamn nära finska gränsen, uppger Sjöfartsverket för Ekot. Fartyget uppges gå utan last och det ska inte vara någon fara för de 24 personer som finns ombord. Det finns inga uppgifter om några oljeläckor. Varför fartyget gick på grund utanför farleden är oklart. Turkiska myndigheter har beordrat att ett 40-tal kommunala tjänstemän i Istanbul ska gripas, rapporterar den statliga nyhetsbyrån Anadolu enligt AFP. Korruptionsutredningar uppges ligga bakom arresteringsordrarna. Det är oklart vilka personer det gäller. I mitten av mars greps Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu för korruptionsanklagelser. Han ses som president Erdogans främsta politiska rival och gripandet ledde till stora protester. I Danmark har butiker börjat larma chokladkakor för att stoppa de ökande chokladstölderna. Priset på choklad har ökat med drygt 20% det senaste året, skriver tidningen BT. Det är livsmedelsbolaget Salling Group som börjat sätta larm på chokladkakor. Bolaget står bakom butikskedjor som Bilka och Netto. 1:03. Jag heter Angela Wiesedler.
Sveriges Radio P4 i en direktsändning från Radiohuset i Göteborg. Här är Erik Blix med P4 Extra.
Det skulle ha blivit artisten Yasins första spelning på 9 år, men efter uppgifter om mordhot ställde arrangören in. Men vad var det egentligen som hände i Umeå? Nu är hemmaodlarnas värsta fiende här igen. Med regn och värme kommer mördarsniglarna fram och de är hungriga. Vår expert berättar idag hur du räddar din sallad och dina potatisplantor. Och hon är polisen som skriver polisromaner, men utan ångestpoliser. Möt författaren och maratonlöparen Anna Tell, P4-extra-gästen idag. Maraton, ja, det är ju Stockholm Marathon också. Därifrån får vi en rapport eller två. Och så ska vi väl höja fotbollsfebern lite inför kvällens Champions League-final mellan Paris Saint-Germain och italienska Inter. Dessutom tips om hur du gör de bästa fynden på sommarens loppisar. Där har ni P4 Extra. Nu är det dags att köra igång på allvar. Rykte om att det finns en särskild mapp i Sveriges Radios musikarkiv som är märkt OBS Monster Hits. Den här låten, Summer of 69, Bryan Adams, är säkert hämtad ur den mappen. Och apropå artister med många fans, den svenske rapparen Yasins första spelning i Sverige på 9 år, ja, den fick igår ställas in efter uppgifter om mordplaner mot artisten. Det var Aftonbladet som skrev att ett morduppdrag ska ha planerats på Yasin, men att 2 personer då gripits. Med från Umeå har jag nu Petter Hallén, musikjournalist och hiphop-expert här på Sveriges Radio. Hej!
Hej, hej!
Om vi gör en kort recap, berätta, varför ställdes konserten in?
Ja, det var ju en liksom dramatisk nyhetsdag på många sätt igår inför den här spelningen. Först kom ju då de här uppgifterna via Aftonbladet som hade källor på att, precis som du nämnde, en mordplan planer på att försöka mörda Yasin ska ha funnits och att det skulle ske i samband med festivalen, men att de här planerna var avstyrda och att två personer var, liksom, hade anhållits. Och efter det så gick polisen här i Umeå ut och sa att det här påverkar inte vår bedömning av säkerhetsläget för festivalen, och vi bedömer att spelningen fortfarande kan ske som planerat. Men bara timmar efter det här så beslutade sig alltså Brännbollshyran, alltså festivalen, arrangören, att på grund av den oro som hade uppkommit på grund av den här mediepubliceringen hos besökare och personal, som de uttryckte det, så valde de att ställa in spelningen med väldigt kort varsel. Då var det liksom bara timmar fram tills att han skulle stå på scen. Så att det är liksom, det var så det gick till igår. Så att det var väldigt tajt in på allting.
Ja, bäst att ta det säkra för det osäkra, så tycks arrangörerna resonerat.
Ja, och det är också någon slags metanivå i det här, i och med att enligt då polisen, som också pratat om det här i efterhand, så var ju själva de här mordplanerna avstyrda, som sagt. Så att hade inte mediepubliceringen skett då, så hade ju inte oron uppstått och då hade spelningen hänt. Så att liksom, det är liksom komplicerade situationer.
Det är lite okänt terräng där, onekligen. Inför den här spelningen så har ju många också varit kritiska mot själva bokningen av Yasin, eftersom han är en kontroversiell person och artist. Exempelvis har Umeå kommun dragit tillbaka sitt bidrag till Brännbollshyran. Mm. Varför är Yasin den omdiskuterade person som han är?
Ja, alltså en stor anledning till att intresset för den här spelningen, som ju alltså inte blev av, var så stort, är ju att under de här 9 åren som har gått sedan han stod på en svensk scen senast, så har han ju hunnit bli både en av Sveriges mest populära artister, alltså absolut en av de mest populära rapparna, men eftersom den genren är så stor idag så betyder ju det automatiskt att man är en av de största artisterna, punkt, i alla fall inom populär musik, men också en av de mest kontroversiella artisterna vi har sett i Sverige på länge. Och det här är ju på grund av att han har avtjänat 2 längre fängelsestraff. Det har kommit mycket uppgifter om att han ska ha koppling till kriminalitet. Och även har ju många debattörer menat på att själva textinnehållet i delar av Yasins musik gör honom liksom olämplig att stå framför en publik överhuvudtaget, menar vissa. Så att det är inte bara Brännbollshyran, festivalen här i Umeå, som har fått kritik, utan han har ju 3 då planerade spelningar, eller nu blev det ju en inställd, så 2 återstår som det ser ut nu. Även de festivalerna har ju fått kritik på grund av den här bokningen.
Mm. Finns det något mått att sätta på Yasins popularitet, alltså i siffror?
Det är väldigt svårt, men alltså om man tittar på den musik han har släppt, så har det ju ofta gått väldigt, väldigt bra för den. Han har liksom fått listettor och han har liksom lyssnats på väldigt, väldigt mycket i Sverige under många, många år. Alltså många, många år, nu säger jag det i rap-termer. Det är ju en ganska ung genre, men ganska så här, det är ganska ovanligt att ha en så lång karriär inom just rap som Yasin har haft, och att han fortfarande är så framgångsrik. Här om året så tillhörde han en av de mest lyssnade artisterna i Sverige. Då hade han bara släppt ett fåtal låtar. Så att det här är en väldigt populär artist. Vi har varit här sen i torsdag, så pratade med väldigt många, framförallt unga människor, både här i centrala Umeå och på festivalområdet, som först då planerade att se Yasin och sen var väldigt besvikna över att inte få se Yasin. Och många pratade om att man har vuxit upp med hans musik, och att liksom, så att han har både listat, och man har också liksom låtar som uppenbarligen betyder väldigt mycket för många människor, som folk har liksom, alltså många har en känslomässigt band till hans musik.
Ja. Och det här med texterna, det är ju inte första gången i populärmusikens världshistoria som artister ifrågasätts på grund av textinnehållet och deras lämplighet.
Det vore verkligen synd att säga.
Det är han inte ensam om. Men det är ju det som är aktuellt just nu. Han säger ju själv, en röd tråd i hans texter är ju att jag beskriver bara verkligheten.
Ja, precis. Och jag menar, det där är ju en väldigt komplicerad fråga som vi kan prata om i timmar, och har vi inte tid att göra här och nu. Men liksom, det är ju en mix av allt det här. Jag menar, det finns ju också en artistisk frihet i att man kan inte säga att allt som till exempel Yasin säger en låt, även om man säger jag gör X och Y, så kan man, det är fortfarande kultur någonstans. Att det kan handla om överdrifter, det kan handla om konstnärlig frihet, men ja, självklart, han menar ju själv och många andra också menar ju på liksom att självklart att det finns väldigt mycket verklighet i hans musik, så är det, och det är ju också en anledning till att den är så populär.
Mm. Vad får det här för konsekvenser för artisten Yasin? Vad tror du mer om hans framtid?
Ja, just nu är ju den stora frågan vad som händer med de två återstående planerade spelningarna i sommar. Yasin själv gick ut på sociala medier igår och sa att han var besviken över det här och att hade han fått som han ville hade han stått på den där scenen. Så han verkar ju själv väldigt peppad på att möta publiken. Det kom också uppgifter tidigare år om att en väldigt stor arenaspelning i Stockholm var planerad förra året redan, men att polisen där hade avrått arrangören på grund av säkerhetsrisker. Så att liksom, det återstår att se. Alltså, men det som är helt klart liksom odiskutabelt är att det finns väldigt många, framförallt unga människor i hela Sverige, för att när vi pratar med folk här på plats i Umeå så är det ju många som har rest långt, inte bara från norra Sverige utan från hela Sverige. Så att intresse finns absolut, och jag skulle nästan våga påstå att intresset kanske nästan är ännu större nu på grund av all den här uppmärksamheten. Men ja, det återstår att se. Vi får se vad som händer.
Petter Hallén, musikjournalist och hiphop-expert här på Sveriges Radio, berättar det. Och vi ska väl förtydliga lite grann här också att de två som greps igår i samband med det här, de är gripna, inte anhållna.
Står det en topp jag lånat från Marie medan Samantha pudrar över mina tårar ikväll. Lin tar min hand och jag vet att hon förstår, för hon har saknat samma kille nu i 3-4 år. Där tårar vandlas om till skratt och jag vet ingen vackrare plats. Jag får ett magiskt pirr i kroppen nu när jag blir påmind om vad kärlek är. Vi kan dansa bort ett minne i taget tills vi skrattar.
Ett minne i taget med Hanna Färm här i P4 Extra, där vi nu ska prata om en varelse i Guds fria natur som vi inte alla är så himla förtjusta i. De är slämmiga, de är många och framförallt glufsar de i sig det vi odlar hemma i våra täppor. Efter regnandet på många platser runt om i landet så kommer de nu upp ur jorden, som brev på posten kommer väl inte upp ur jorden, men svampar kanske. Ja, ni fattar. Jag pratar om mördarsniglarna såklart. Och med mig har jag nu snigelexperten Ted von Proschwitz, Göteborgs naturhistoriska museum. Hej Ted!
Hej!
Det är ju dina favoritvarelser det här, eller hur?
Det är ett fantastiskt forskningsobjekt, det är det. Men jag förstår att alla lider som har dem.
Hur mycket sniglar kan vi förvänta oss att det blir i år?
Ja, de fick en ganska dålig start. Det var kallt och det var torrt. Så att en hel del har dött. Jag skulle säga ett medelår. Jag tror inte vi kommer upp till det hemska rekordet som vi hade förra året, som var det värsta mördarsnigelåret hittills i Sverige.
Ja, nej, det gick ju inte att gå utanför dörren utan att halka omkull nästan, faktiskt, om jag går till min egen erfarenhet. Men vad är det som avgör om det blir ett mördarsnigelår eller inte?
Mycket är det hur mycket det regnar under våren, för sniglarna de övervintrar som ungdjur ner i marken, och de här ungdjuren är rätt torkkänsliga, så att när de kommer upp är det torrt. Och under längre perioder då dör många av dem. Då är det mindre risk för ett snigelår. Regnar det mycket, större risk för ett snigelår.
Ja, och det här att det har regnat lite, det har ju andra negativa effekter än den här positiva då, om man nu inte gillar mördarsniglar. Men hur bekämpar man dem enklast och bäst?
Passa på nu när det bara är ungdjur som har, de har inte börjat lägga ägg än. Manuell bekämpning, skaffa en skarp spade, en trädgårdshacka med skarp ägg, halshugg de sniglar man ser. Sätt ett snitt en centimeter in från framändan, av med huvudet, omedelbar död för snigeln.
Ja. Jag har en speciell käpp som är specialkonstruerad för att göra det där. Sådana kan man köpa också, vet jag. Men det finns ju också såna här små pellets som man kan slänga ut. Är det inte någon bra idé?
Det kan man ha som komplement. Det är ju snigelgifter som är järnfosfatbaserade, och det, när sniglarna äter av dem så förlorar de helt enkelt aptiten och kommer att svälta ihjäl. Det tar lite längre tid för dem att dö.
Det känns ju lite grymt kanske. Hur är det? Lider de utav det? Den där självsvältskänslan försvinner.
Det är svårt att säga. De känner helt enkelt ingen aptit. Det är ju svårt att säga det. Ja. Men man vet med den här med skarpa äggmetoden, det är ju en omedelbar död. För sätter man snittet på rätt ställe, så klipper man ju av huvudet från resten av kroppen.
Om man nu kan tänka sig att döda andra levande varelser, så är det mest, vad ska vi säga, snabbast och bäst. Men är det någon idé att bekämpa på lång sikt? De är väl här för att stanna?
De är här för att stanna, vi kommer inte att bli av med dem. Men om vi gör en insats nu på våren och dödar så många sniglar som möjligt innan de kommer igång med fortplantningen, då har vi en större chans att vi får inte de svåra problemen längre in på sommaren. Så att det är nu det är mest effektivt att bekämpa. Men man ska fortsätta under hela sommaren också.
Man ska fortsätta under hela sommaren, ja. Ja. Men de håller ju igång bra länge. Om det blir en varm höst så har de det väl jättehärligt.
Ja, de har en biologisk klocka som stänger av, så första eller andra veckan i oktober då dör de vuxna sniglarna, och efter det hittar man bara ungdjur, och det är de sen som kommer att gräva ner sig och övervintra till nästa år.
Ja, men varför dör de just då i oktober, de vuxna?
Ja, vi vet inte det, men om man fortplantat sig och lagt ägg så stänger någonting av, så att då blir de senila och dör.
Ja, det är som är bläckfiskar, honorna, när de har lagt sina ägg och sådär, så dör de sakta men säkert när de har fostrat färdigt gänget helt enkelt. Finns det några andra snigelsorter som vi bör oroa oss för?
Ja, det finns ju det kommer ju in arter som kanske etablerar sig tack vare att vi har fått ett klimatförändring. Svarthuvad snigel är väl en sån att varna för också. Också fläckig vinbergssnäcka som har börjat etablera sig på många håll i Skåne speciellt.
Ja, i min trädgård har jag ganska många små sniglar med snäckor på sig, men om de är fläckiga det vet jag inte. De är rätt så små och de är ganska många. Äter de också såna här pellets och tappar aptiten?
Ja, det kan de göra. Det är ju tyvärr så att det inte specifikt verkar på mördarsniglar, utan det verkar på alla snäckor och sniglar.
Ja, men det är inga andra djur, fåglar till exempel, som gillar att picka i sig de här små fröna och som kan fara illa utav det?
Det kan de göra, men det är ofarligt för dem. Det är ett snigelgift.
Ja. Okej, okay. Ett härligt forskningsområde säger du att det är, men i övrigt så är du inte så förtjust i dem, eller?
Nej, jag menar det är ju en fruktansvärt besvärlig invasivart. Den är invasiv och dessutom så har den det glupska ätbeteendet att det gör stora skador.
Men finns den överallt i Sverige, eller finns det något som vi kan göra för att hindra att den sprider sig till de områden där den inte finns?
Den finns i stort sett. Vi har till och med inne i det övre Norrland har vi faktiskt övervintrade populationer. Det hade jag aldrig trott för några år sedan. Nej. Men man kan ju alltid vara försiktig när man köper växter och jord. För det är helt vi människor som har spridit den här arten. Ja. När vi har köpt jord eller köpt en växt som vi vill plantera i trädgården.
Ja, vi får skylla oss själva helt enkelt.
nästan så.
Ja, du tvekade lite grann där. Jag förstår. Jag gillar att hårdra saker ibland för att få spännande svar, såklart. Och det fick jag utav Ted von Proschwitz, som alltså är snigelexpert på Göteborgs naturhistoriska museum. Tack för det. Med Treasure lyssnar du på här i P4 Extra.
Kolla, brunnen.
Vi var tre kompisar.
Hallå.
Det är ju helt mörkt.
Vågar du inte eller?
Jag hoppas verkligen att du förstår hur allvarligt det här är.
Sen kom skjutningen.
Kom, vi måste kolla.
Nej.
Lyssna på den nya dramaserien Viskleken.
Söndagar 10:45 i P4. Sök efter Viskleken i Sveriges Radio Play.
Så här finns ingen kärlek kvar, bara hopplöshet och ett spel som vi spelar för att förlora. Tyst, tyst, tyst, var bara tyst, säg ingenting. Inte ett ord till, det är inte ord, det är kulor, kulor som sårar. Vännen min, jag ser att du gråter. Du säger det vi bränt aldrig kommer åter. Vi börjar med dem. Det finns inga mirakel, det finns ingen paradis. Se oss i spegeln, två spektakel som måste betala ett pris. Det finns inga mirakel,
den du gör mig till. Men jag vet att jag ger dig dina repliker. Säg, säg de ord du inte törs. Säg dem om igen. Smaka sorgen av att sakna innan du skriker. Vad vi än har här i våra händer, så finns det där hur vi än vrider och vänder. Vi tar det för givet. Det finns inga mirakel. Det finns inget paradis. Se oss i spegeln. Två spektakel som måste betala ett pris. Det finns inga mirakel. Tänk, tänk om kärleken fanns ren. Bara ren och pur. Men så fort vi sagt ordet slåss vi för stoltheten. Vi faller i redan grävda gropar. Vi tror att kärleken kommer om vi bara ropar. Men den har inget namn. Det finns inga mirakel.
Finns inga mirakel, Peter Lemark i P4 Extra. Strax lokala nyheter och sen P4 Extra-gästen för dagen som är författare och polis och skriver spänningsromaner och som heter Anna Tell.
Klockan har slagit 13:30 och det är nu dags för lokala nyheter från P4 Göteborg. Och först om en trafikolycka som inträffade vid lunchtid idag. En kvinna på elsparkcykeln blev påkörd av en bil som smet från platsen i Kungsladugård i Göteborg under lördagen. Kvinnan som är i 20-årsåldern klarade sig utan allvarliga skador och kunde själv ta sig till sjukhus. Polisen har skrivit en anmälan om smitning från trafikolycka men har ännu inte lyckats få tag i föraren till bilen. Alice Lundberg, P4, Göteborg.
En enorm bisvärm drog in över villatomterna i Fiskebäck den 17 maj. Precis när 15-åriga Betty Eidenskog satt sig till rätta på familjens altan.
Nej, men jag låg bara och sola och så bara hör jag de här surren som man känner, hör från bin. Liksom. Och så tittar jag och så är det liksom bara bin överallt. Så då skriker jag liksom till och säger till pappa, pappa, pappa. Och då flyger ju pappa in och stänger dörren och då kommer liksom ännu fler bin, alltså flera tusen.
Vad ska vi göra nu?
På Bettys film inifrån huset ser hon och pappa Jakob hur bisvärmen gör himlen prickig utanför fönstret.
Det är jättesjukt.
Ja.
Från ingenstans också.
Roger Hilmersson har varit biodlare i över 40 år och förklarar fenomenet.
Det är att de svärmar, det är deras naturliga sätt att föröka sig och då lämnar ungefär halva kupan och flyger iväg för att leta efter en ny bostad. Då kan de mellanlanda i någons trädgård. Normalt är bina väldigt snälla när de svärmar, men gå inte till dem och försök jaga bort dem för det kan reta upp dem.
Och dramat i villaträdgården i Fiskebäck då, det var över efter ungefär 20 minuter.
När de dog försvann bakom krönet över alla trädgårdar och sen så kunde jag gå ut och sola igen.
Men du pratar med några grannar här, de har ju bott här hela sitt liv och de har aldrig sett något liknande, sa de, så de var också lite chockade. Så det var inte bara jag och Betty som var väldigt skraja här.
Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
Det regnar och regnar.
Svensk sommar i en husvagn på Askims camping.
Himlen är grå.
Är det för regnigt och så brukar jag åka hem, men jag myser i husvagnen.
Ja, campingsäsongen är igång och veteranen Madeleine Lundberg har installerat sig för säsongen. Men för henne är det inga problem med lite regn på semestern.
Jag har ju mycket av min familj här och vi är resande, så vi är vana att vara i husvagn. Sen jag var liten var vi mycket med husvagn. Umgås mycket med mamma och tjötar och håller huvudet på henne och min syster. Och
hon har egentligen bara ett tips att skicka med när regnet smattrar mot förtältet.
Nej, vi umgås. Det är väl det vi gör, så att vi känner oss alla ensamma, uttråkade. Vi bara klampar in oss varandra och så att vi njuter, vilket väder det än är.
Linus Hälsing, P4 Göteborg.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Klockan har precis passerat 13:30 och då vet ni vad som väntas normalt sett, ni som följer det här programmet, nämligen P4 Extra-gästen. Och hon som är P4 Extra-gäst idag, hon har jobbat utomlands för Försvarsmakten, hon är utbildad statsvetare, hon jobbar nu som polisintendent och har därtill skrivit 5 spänningsromaner i polismiljö. Den senaste serien utspelar sig i Värmland, nämligen. Hon heter Anna Tell och hjärtligt välkommen hit. Hej!
Hej, tack så mycket.
Du, jag har hört att träning är ett måste för att du ska kunna vara en trevlig person. Stämmer det?
Ja, men det tror jag. Då är jag bäst i balansen.
Och du har en springlista då som heter Spring fortare. Vilken låt funkar bäst på den listan just nu?
Jag tror att det alltid är Eye of the Tiger som funkar bäst.
Ja, okej. Okay. Ja, men den får man ju lite energi utav. Har du sprungit något idag?
Nej, inte idag, men jag sparar mig inför imorgon.
Ja, Stockholm Marathon, skulle det kunna tänkas vara något för dig?
Ja, gärna, men inte i år.
Nej, jag har utnämnt dig till maratonlöpare också. Jag kanske var lite hastig där. Men
jag har varit en maratonlöpare, så att jag får bli det igen.
Ja, du får bli det igen. Ja, men vad bra, vad skönt. Då har vi rätt ut det. Då har grunden lagts. Och jag har inte laddat Eye of the Tiger, tyvärr. Men jag har Sorry, I'm here for someone else. Det får duga, tycker jag. Vi kör och snackar om en stund.
Tack.
I'm sorry, I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I'm here for someone else.
Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone hade vi där. Och i vår gäststudio har vi Anna Tell, aktuell med nya spänningsromanen I det förgångna. Du, Anna, din nya huvudperson, för det här är en ny serie. Hon heter Hedvig Lilja och jobbar som polis i Karlstad. Det är andra boken om Hedvig som kommit ut nu. En tidigare serie du har skrivit utspelade sig utomlands i en annan miljö. Men varför blev det den polisiära miljön och Värmland den här gången?
Nej, men den första serien riktade sig väldigt mycket utomlands till krig och kris och konfliktmiljöer. Mm. Och den här huvudkaraktären tänkte jag då behöver ha skiljer sig ganska mycket från den förra karaktären. Och då blev det naturligt att hon skulle få Värmland som sin plattform eftersom jag också själv kommer därifrån.
Ja, du bor i Stockholm men är alltså uppvuxen i Årjäng. Mm. Vad betyder Årjäng för dig idag?
Åh, väldigt mycket. Jag åker dit ofta. Jag har byggt ett litet fritidshus där. Jag mår väldigt bra när jag är där.
Mm. Och vad betyder Värmland?
För mig eller för Hedvig?
Stryk det som är önskas. Vi börjar med dig tycker jag.
Jag har ju växt upp i Värmland och när jag nu skrev den här skrev fram den här nya karaktären, då kändes det också som att hon skulle få vara ute på landsbygden i Värmland, men hon skulle också få vara i Karlstad med omnejd då, så man skulle lära känna henne i den miljön. Mörka skogar blandat med vackra stränder.
Ja, men hon har inte byggt ett fritidshus i Årjäng.
Det har hon inte. Hon kan få låna mitt kanske någon gång.
Ja. Men det är verkligen ett perspektivbyte från liksom konfliktmiljöer utomlands som du säger och så till då, ja, men gamla Sverige och Värmland. Vad betyder det för dig att skriva om det?
Nej, men jag tyckte också att det är ju alltid en utmaning att ta sig an ett nytt bokprojekt med de tre första böckerna som ju blickar mot Afghanistan och Mellanöstern och Balkan. Där var det också Stockholmsbaserat, lite varvat, och nu kände jag att jag vill också ha en ny utmaning, och det kommer ut otroligt mycket bra deckare som utspelar sig på svensk landsbygd.
Ja, det gör det ju.
Så det krävs ju att man tänker till, vad ska mitt bidrag bli, vad ska jag göra för att den här boken ska bli unik? Så det var en utmaning i sig.
Ja, en grej med dina böcker som i det här avseendet då, som är lite unik, skulle jag kunna säga lite provokativt, är att dina huvudkaraktärer, de mår inte helt kass, de dricker inte för mycket och de har inte några privata kriser egentligen. Och då undrar jag, går det ens att skriva romaner i den här genren utan en massa ångestpoliser?
Nej, men jag har en sån här princip där jag känner att jag vill gärna skriva så att mina berättelser ska kunna vara trovärdiga, att det skulle kunna ske i verkligheten, även om jag hoppas att det jag har skrivit i den här boken inte sker i verkligheten.
Såklart, ja.
Så kräver det här ju också ganska robusta och stabila karaktärer. Mm. Samtidigt får de inte vara alldeles för felfria heller. De måste ju ha lite brister.
Nej, det blir lite tråkigt om de är felfria. Och det är de ju inte. Men som läsare får vi en ganska bra insyn i hur polisarbetet på fältet faktiskt går till. Mm. Alltså hur man löser ett mord. Hur mycket hämtar du ur dina egna erfarenheter? Hur tänker du där?
Nej, men det blir ju ganska bra. Jag tror att det ger mig också ett bra självförtroende när jag skriver att jag kan det där, men jag kan också fabricera när jag tycker att det behövs. Och det går ju inte riktigt att beskriva en lång förundersökning. Det skulle ju bli ganska tråkigt, men jag kan ju berika berättelsen med detaljer som jag vet att den här detaljen är viktig, och det här kan jag skriva ganska mycket om. Men det får inte tynga ner berättelsen här bara för att jag kan.
Nej, och skrivandet får inte tynga ner ditt yrkesliv, för du jobbar ju faktiskt heltid som polisintendent. Hur går det att kombinera skrivandet med ditt vanliga jobb?
Nej, men jag tycker det går bra. Jag tycker jag hittar en ganska bra balans, och sen så det tror jag att det handlar väldigt mycket om att jag väljer bort annat för att ge plats till min passion, och det är att få skriva.
Ja, din passion säger du. Vad får du utlopp för med din passion?
Nej, men jag tänker också att det här kreativa tänkandet som man kan få ge utrymme för när man sitter och skriver, det är svårt att ge utrymme för det på något annat sätt för mig. Men det är ju väldigt, det är väldigt individbaserat det här. Mm. Men jag tycker att balansen gör ju också att mitt liv blir ju aldrig långtråkigt.
Nej, och det gäller ju då att kunna fabulera fram och hitta trovärdiga karaktärer. Hur mycket tanketid går åt till att skapa de här personerna som ska leva i dina berättelser?
Det går åt ganska mycket tid, men det är också otroligt stimulerande. Jag brukar ta så här långa skogspromenader och tänka ut hur en karaktär ska vara. Mm. Och då tycker jag också att det kommer väl en form av endorfinet i hjärnan som gör att man tänker ganska bra.
Ja.
Då skriver jag ner det i min telefon, mejlar det till mig själv. Sen när jag kommer hem så känner jag att just det, nu har jag kommit så här långt med den här karaktären. Mm. Sen kan man alltid plocka lite från människor man känner också.
Men det är när du promenerar i skogen. Det är inte när du nyss har lyssnat på Eye of the Tiger och springer maraton. Det är inte då karaktärerna kommer fram, eller?
Nej, då har jag inga tankar.
Då handlar det bara om att ta sig i mål, eller?
Ja, ungefär.
När tänker du annars som bäst? Är det i skogen?
Ja, men det tror jag. En långsam joggingrunda, då tror jag att jag tänker som bäst. Mm. Eller en liten snabbare promenad. Men gärna ensam och inte lyssna på någonting. Ingen ljudbok eller ingen musik.
Nej. Är du en sorts dagdrömmare? En sån som ofta försvinner iväg i fantasin?
Nej, men jag önskar att jag var det. Aha. Jag tror att jag skulle kunna må bra av att dagdrömma ännu mer.
Ja, okej. Okay. Vi får se om du kommer dit via författarskapet kanske en vacker dag. P4 Extra, gästen idag är alltså polisintendenten och författaren Anna Tell. Nisse Hellberg med Ber dig stanna. I gäststudion har jag författaren och polisintendenten Anna Tell som gärna tar en löptur då och då. Då funkar ju inte den här låten, Jag ber dig stanna. Då kommer du ju aldrig fram.
Nej, den blir inte bra.
Nej, det funkar inte bra. Nej. Men är bra annars. På mycket annat. Du växte upp i Årgäng som sagt. Men passionen för att skriva, vi backar lite grann i tiden. Det var i samband med att du då jobbade för Försvarsmakten utomlands i Afghanistan och gick en skrivarkurs, va?
Ja, när jag kom hem i alla fall så gjorde jag det. När jag var där borta då jobbade jag väldigt hårt. Men då tänkte jag att jag hade hittat en sån här bra plats där min bok skulle utspela sig. Och det var jag väldigt glad över när jag hade identifierat att den skulle vara, det skulle vara en spänningsroman och den skulle vara i Afghanistan.
Men du måste ju ha tänkt på att du var sugen på att skriva. Det var någonting som fick dig till den där kursen.
Ja, jo, det var ju det. Men jag hade ju tänkt att det skulle vara spännande att försöka ge sig på att skriva en bok. Och sen så när jag hade kommit hem från Afghanistan så anmälde mig till en skrivarkurs. Och när jag gick den, då blev det ju så här lite så här tvingande 12 onsdagskvällar i rad. Och man träffar andra, alltså likasinnade som har samma dröm som jag. Så det var bra.
Lite peer pressure. Där.
Ja, lite så.
Du, vad är det som är så spännande med Afghanistan?
Just nu så tänker jag inte att det är så spännande där, för för utvecklingen där har ju gått helt åt fel.
Inte om man laddar ordet spännande med något positivt, men det är klart.
Precis. Det är ju... Men för en spänningsroman så var det ju, och för mig när jag var där så... Jag var väldigt fascinerad över kontraster, och de försökte jag skriva fram i min första bok. Och då är det ju liksom historiens vingslag, och det är liksom superrika människor, det är superfattiga människor, det är jättekallt, det är jättevarmt. I stan så finns det 5-stjärniga lyxhotell, och sen åker man några kilometer ut på landsbygden, och där är det som att man är i Sverige för 200 år sedan. Mm. Så det är ju otroliga kontraster. Och det tyckte jag var... Då tyckte jag det blev väldigt spännande mix att sätta mina svenska karaktärer då där nere i ett ganska så actionfyllt uppdrag.
Ja. Men det är ett vackert land också, va?
Mm, jättefint. Inte alla delar är inte jättefina. Men nej. Jag har varit i de väldigt vackra delarna.
Mm. Och med en fantastiskt fascinerande historia. Mm. Naturligtvis. Men hur ser du på utvecklingen i Afghanistan idag då?
Men det är ju en sorglig utveckling, och det är ju lite så här smärtsamt att tänka att jag kommer ju sannolikt aldrig att åka tillbaka dit. Och det har ju varit, sen talibanerna tog tillbaka makten 2021, så har ju varit, har ju intresset också minskat, för omvärldens blickar riktar sig ju inte riktigt till Afghanistan längre.
Vi är ju upptagna av andra länder.
Mm, vi är ju det.
Samtidigt så känns det kanske lite konstigt för dig som har varit där då, att nu pratar vi helt plötsligt inte om det där landet som du upplevde så mycket i och tycker det är så intressant.
Ja, och också när jag var där så var det stora delar av liksom världspolitiken utspelade sig där, och stora liksom NATO-insatser, och idag så orkar vi nästan inte ens prata om hur kvinnor, hur flickor har det där, att de inte får någon utbildning, att de får inte gå i skolan efter de, jag tror det är kanske 6:e klass. Det går inte att få några jobb. Man flyr om man kan. Och kan man inte så blir man kvar. Och livet är ganska mycket i misär. Mm.
Redan när Sverige hade sina insatser där och NATO-insatserna så var det ju omdiskuterat. Men jag vet att de som jobbade i de insatserna trodde väldigt mycket på vad de gjorde. Hur ser du på det idag? Var allting förgäves?
Nej, det tror jag inte att det var. Eller det skulle kännas jobbigt att ens tänka tanken att det skulle ha varit så. Men det är klart att man hade ju verkligen hoppats på en annan utveckling på längre sikt. Nu är man ju tillbaka någonstans där man var för 25 år sedan.
Mm. Du är inte bara utbildad polis, du har inte bara jobbat på Försvarsmakten. Du är statsvetare och du har jobbat med uppbyggnadsarbetet efter krigen på Balkan. Afghanistan, och du är dessutom nu polisintendent på Säkerhetspolisen. Det är ju spännande yrkesliv. Jag undrar, har du sökt dig till spänningen i sig?
Ja, det låter lite knäppt ibland, men till del kanske. Och jag tror också att uppdrag som man har haft i såna här utmanande arbetsmiljöer i internationella uppdrag, de har väl kanske främjat min egen personliga utveckling, där man också får mer smak på sånt, såklart. Mm.
Men det här att söka sig till någonting, det kan ju handla om att man tror passionerat på att jag kan göra nytta. Eller också så kan det vara kicken i någonting som är utmanande. Har du funderat på vad det är som driver dig till de här miljöerna? Eller har drivit dig till dem?
Nej, men jag tror att det ena ger ju alltid det andra och sådär. Men för mig så har det ju alltid känts viktigt att jag ska få jobba i ett viktigt uppdrag, ett samhällsviktigt uppdrag där jag får göra mitt bidrag. Sen så kan ju det vara i stort och i smått i olika nivåer. Men jag vill gärna känna att jag bidrar till att samhället blir bättre.
Var hittar du spänningen idag då, tycker du?
Ja, precis. Det är väl mina skogspromenader då ni har lyssnat på.
Det låter ju jättespännande. Kommer jag möta en mördarsnigel här? Vad gör jag då?
Ja.
Mm, ja, nej. Men det är ju kontraster vi pratar om i ditt liv också. Du fyller 50 år, du har hus, du har man, du har ett jobb som polisintendent. Är det någon risk att bli uttråkad när du har haft så mycket spänning och nu liksom landar i det här istället?
Nej, men jag tror faktiskt inte det, utan det är väl också så att olika delar av livet kräver sin egen spänning. Jag tror inte att jag har samma spänningsbehov, eller det jag tycker är spännande idag är ju inte nödvändigtvis det jag tyckte var spännande när jag var 30, eller jag kanske saker som jag gjorde när jag var 30, de skulle jag inte drömma om att göra idag. Så jag tror också att man ändrar sig också i olika åldrar.
Läser du mycket?
Jag försöker att läsa och lyssna, för jag tror ju också att man blir bättre som författare och inspireras av andras böcker såklart. Men det är ju också den tiden som man har tid att skriva, så att det blir någon form av balans. Jag är inne i en intensiv skrivperiod, då lyssnar jag när jag cyklar, annars så blir det inte så mycket med det.
Vad är senaste lästa bok?
Nej, men den senaste som jag, utöver min egen, tänkte du, så...
Ja, okej. Ja, men det, that goes without saying. Du får inte välja dina egna böcker, nej?
Nej, jag lyssnar faktiskt nu på... Jag är medlem i en liten bokcirkel och nu lyssnar jag på Daniel Alfredssons bok Det andra livet.
Ja, vi har ju pratat med honom om det i det här programmet tidigare. Men som sagt, det blir inte så mycket tid till läsningen, om jag förstår.
Nej, det blir det inte, men jag läser ju gärna. Jag tycker också att det är, ju bredare man läser när man försöker bli en bättre författare, desto bättre bas får man ju själv.
Just det, nu har jag drivit dig fram till en punkt som jag har väntat på länge. När ska du bli författare på heltid?
Nu kommer det här samhällsviktiga uppdraget in, och jag tror att
det är väl
att
jätteviktigt att vara författare. Herregud, hela vårt kulturliv vilar ju på många av de som skriver.
Det är ju glädjande att höra det, att det skulle vara ett stort bidrag till det.
Ja, tycker jag.
Jag får väl återkomma när frågan kommer från mina läsare och omvärlden, hur man skulle ställa sig. Jag tror att det är ett ilandsproblem, men jag drömmer inte riktigt om att vara heltidsförfattare. Jag är bara väldigt tacksam över att jag kan kombinera mina två olika yrkesroller.
Ja. Vad vill du skriva om i framtiden? När du är färdig med Värmland och
kanske en del karaktär. Ja, precis. Kanske en del fyra på min första karaktär som heter Amanda Lund. Mm. Eller kanske barnbok för ålder 9-12. Det hade också varit väldigt roligt.
Jaha, vad trevligt. Vi pratade barnböcker i det här programmet igår.
Mm.
Det är också samhällsviktigt att
stimulera. Det är ännu mer viktigt.
Barn att läsa. Ja, kanske vi har det. Jag tänker inte hålla dig till ansvar för dina uttalanden här om vi någon gång möts i framtiden och ska prata om vad du gör för någonting. Men det har varit väldigt kul att prata med dig nu.
Tack så hemskt mycket, detsamma.
Dagens gäst, författaren och polisintendenten Anna Tell, har ni hört här i P4 Extra.
Jag avbryter för ett kort trafikuppdatering för klock på E6:an mellan Kungälv och Stenungsund norr om Kungälv i höjd med Karby. På väg norrut där är det ett hjulbyte som pågår på vägen till höger, så var uppmärksam på att det kan röra sig människor vid den här bilen, alltså på E6:an mellan Kungälv och Stenungsund i höjd med Karby riktning norrut.
Το στραβό το δρόμο πήρες πάλι. μπροστά σου. Γύρνα πίσω και μη κοίτας μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου. Θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα γεια σου.
Hoppa hoppa med antik chakarone spisekråka sjöng min dotter när hon var liten och inte förstod vad de sjöng i den här låten. Jag vet fortfarande inte hur texten går egentligen. Det är fritt fram för spekulationer där för er som lyssnar. Vi sänder P4 Extra. Vi ska bland annat prata om hur man lyckas på loppisen. Och så ska vi få lite inblickar i Stockholm Marathon. Nu ska vi lämna över till Ekot med Angela Lise Edler.
Regeringens utredare vill stryka formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer ur läroplanen. Det har väckt kritik bland experter och intresseorganisationer som tycker att sexualundervisningen prioriteras ner. RFSU:s förbundsordförande Lina Fredén är orolig för vad förändringen kan innebära.
Det är ju en tydlig tillbakagång när det kommer till prioriteringen av sexualundervisningen i skolan. Och eleverna kan bli lämnade ensamma med sina frågor.
För 3 år sedan lade man till formuleringar i läroplanen om sexualitet, samtycke och relationer. Alla lärare fick ansvar att prata om sexualitetsfrågor och ett särskilt ansvar fick rektorn. Men i förslaget som regeringens utredare tagit fram föreslås nu att formuleringarna stryks. Något som skulle leda till att ämnet fortsatt ingår i enskilda kursplaner, men det skulle inte vara en del av skolans övergripande uppdrag. Det är Lina Fridén kritisk till.
Det som är viktigt är ju att alla vuxna i skolmiljön är rustade att kunna ta samtal om sexualitet, relationer, kropp och identitet.
Jämställdhetsminister Nina Larsson tror däremot att sexualundervisningen blir bättre och mer jämlik om den endast ingår i enskilda ämnen. Eftersom ämnesundervisningen samtidigt föreslås bli mer konkret.
Om man tydligt kan få in sexualundervisningen i de olika kursplanerna som blir aktuella så kommer det bli tydligt vilka lärare och vilka ämnen som det här ansvarsområdet faller under. Detta kommer att stärka sexualundervisningen framåt och öka kvaliteten inom det.
Reporter Elsa Ivarsson. I Nigeria stiger dödssiffran efter översvämningarna tidigare i veckan. Över 150 människor har omkommit enligt en talesperson för landets nationella beredskapsmyndighet som säger att siffran befaras stiga ytterligare. Över 3000 människor har tvingats lämna sina hem. Ryssland säger att man intagit 2 byar i östra Ukraina, en i Donetsk och en i Sumy-regionen, det rapporterar flera nyhetsbyråer. Samtidigt har ukrainska myndigheter i Sumy beordrat att invånare i 11 byar ska evakueras till följd av beskjutning och att Ukraina